Då slår vi upp våra biblar till Efesierbrevet. Efesierbrevets första kapitel. Efesierbrevet 1. Och vers 14, så det är inte längre på sidan 1740, utan nu är vi på sidan 1741. Jajamän. Det går framåt. Fast jag läser ändå från sidan 1740. Vers 3. Jag läser hela meningen. Så jag läser vers 3 till 14 ur Efesierbrevet 1. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Jag noterar att Matt och jag har likadana skjortor på oss idag. Det är förstås uttänkt. Ja, precis, precis. Nästa vecka så kommer vi med likadana halsdukar. Och veckan därpå så blir det roliga hattar. Vet ni att det fanns en reformator, en polsk reformator som heter Johannes Alasko, som, alltså nu har jag ju inte läst på det här precis, det bara slår mig att jag tror att han blev avrättad för att han vägrade använda ämbetskläder. För han menade att bruket av ämbetskläder går emot evangeliet. Ja, det kan vi prata om en annan gång. Väldigt intressant. Han har skrivit en artikel som är väldigt kärnfull på några få sidor i en bok som man kan läsa. Som jag rekommenderar varmt. Johannes A. Lasko. Det är ni. Förra veckan var inte jag som predikade. Men förra gången vi tittade på Efesierbrevet. Så tittade vi på vers 13. Och vi började tala om den helige ande. Och vi talade om att anden är den som väcker oss. Anden är den som gör att vi kan tro på evangeliet när vi hör det. Och sen talade vi om den helige ande som ett sigill. Och vi såg att ordet sigill hade fyra innebörder som alla går att tillämpa här i texten. Dels har vi en innebörd som hade med auktoritet att göra. När vi får anden som ett sigill så innebär det att vi beseglas med Guds auktoritet. Vi såg att Jesu grav till exempel beseglades. Fick ett sigill på sig med Roms auktoritet. Så den som försöker att bryta sigillet får alltså med den här liksom, auktoriteten att göra som sigillet kännetecknar. Och vi såg att vi får anden som sigill innebär att Den som försöker att liksom bryta vårt sigill får med allsmäktig Gud att göra. Vi tittade på Romarbrevet och vi såg att vad som än kommer mot oss, vare sig det är nöd, ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Han fortsätter ju Paulus, varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någon som nu är eller någon som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Det är otroliga ord att den som är kristen har fått den helige ande som ett sigill. En annan innebörd handlar om ägande. Det innebär att Gud har friköpt sitt folk och liksom satt sitt märke på det. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi är i hans ägo. Vi bär hans märke och vi finns inte till för vår skull. Våra liv kretsar inte längre kring oss själva utan kring honom. Han försvarar oss men han regerar också över oss. Han är som en god herde. Som liksom föser bort vargar, jagar bort vargar och som leder sina får. Han vet vad som är bäst för oss och därför kan vi helt och fullt lita på honom. Vi kan förtrösta på honom. En tredje innebörd handlar om äkthet. När Gud ger den helige ande så är det ett sigill. Det är ett gudstecken på att en person verkligen tillhör honom. Och den fjärde innebörden handlar om en garanti. Andens sigill är ett tecken på att Gud menar allvar. Att han inte kommer att låta ett enda får gå vilse. Att vi är hans verk, som Efesierbrevet säger. Vi är skapade i Kristus Jesus till de gärningar som han har förberett. Det är han som har påbörjat ett gott verk i oss. Och han kommer att... Jag tappar ordet. Fullbordare, där kom det, fullbordare. Till Jesu Kristi dag. Han bevarar de sina. Så där har vi sigillet, det är fullt med innebörder. Och idag ska vi titta på den 14:e versen. Och vi ska fortsätta tala om anden. Och det blir lite ett ovanligt upplägg i två punkter här. Eller 9 punkter, om du så vill. Det låter kortare med 2. Jag tänkte först göra 3 stopp. Det blir liksom första punkten. 3 stopp i texten. Det är liksom världens mest fantasilösa rubrik på en punkt. 3 stopp i texten. Jag tänkte bara kommentera de viktigaste begreppen som vi har där. Och sen tänkte jag i den andra punkten, som är dubbelt så lång, att försöka tillämpa texten. Att försöka säga någonting om vad det innebär för oss som kristna att den helige ande är verksam i oss. För jag känner ju er ganska väl, de flesta av er. En del av er känner jag inte så jätteväl. Och jag vet att vi kommer från lite olika håll. Och jag är ganska säker på att en del av er, kanske de flesta av er, har en liknande bakgrund, liknande kristen bakgrund som jag. Och vi har fått höra en del undervisning om den helige ande som är förvirrande. I alla fall det gäller för mig. Och jag har funderat bäst på hur jag kan motverka det och försöka hur jag kan motverka det. Och det skulle ta otroligt mycket tid att gå in på varje detalj och jag vet inte ens om det skulle vara nyttigt. Jag tänker att någonstans det som behövs, om du är som jag, så det som behövs är liksom ett helt nytt paradigm. Ett nytt tänkesätt kring anden. Och jag vet inte alls hur väl det lyckas, men jag ska göra ett försök idag. Så det blir den andra punkten. Det låter väl spännande. Nu börjar vi med den första och gör 3 stopp i texten. För det första, anden är ett förskott. Texten säger ju, anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Att den heliga ande omtalas som ett förskott innebär att det är en första utbetalning av det som sen ska komma i fullhet. Andra översättningar, lite äldre översättningar, svenska översättningar, talar om att anden är en borgen eller en pant. Men det kan vara lite vilseledande. Såvitt jag förstår det grekiska ordet förskott, så är just det svenska ordet förskott det allra bästa ordet. För det grekiska ordet handlar om att det är en försmak av samma sak som ska komma. Om man talar om en pant eller en borgen, så kan man tro att det är någonting som Gud har gett som ett bevis på att han menar allvar. Liksom. Om jag går till en bilhandel och provkör en bil, så får jag ofta lämna mitt körkort som en pant. Liksom, som garanterar att jag kommer komma tillbaka med bilen, för jag vill ha tillbaka mitt körkort. Men här är det fråga om ett förskott. Och vi förstår ju det här bäst i ekonomiska termer. Det ska komma liksom en helhet, en fullhet, ett arv. Och den helige ande är försmaken av hela den härlighet som ska komma. Det är som att framtiden som vi har liksom bryter in i en liten del här och nu. Det är inget annat än det som ska komma. Det är inte körkortet. Liksom. Det är det riktiga, men det är lite grann som kommer i förväg. Så texten säger att vi har fått den helige ande. Vi har fått förskottet. Men det kommer också en dag när vi ska få uppleva det, när vi ska få erfara andens fullhet. Men inte desto mindre har vi fått det. Vi har anden nu. Den äkta varan. Trots att vi lever i en tillvaro när vi dagligen kämpar med synd och misslyckanden. Så vad innebär det då att vi har fått den äkta varan? Det är ju den andra punkten. Så vi återkommer till det. Vi pausar där och så återkommer vi till det. Nu går vi till den andra underpunkten. Och tittar på nästa ord i versen. Och det är lite svårt att se i de nyare bibelöversättningarna. Den här versen översätts väldigt olika. Men om jag läser ur Helge Åkessons gamla ordagranna översättning, så framgår det tydligare. Jättesvår svenska, men det är väldigt så här stolpigt och ordagrant. Det står: anden är en pant, säger Åkesson. Det kan jag beklaga lite. Anden är en pant på vårt arv in till hans egendomsförlossning. Till hans härlighetspris. Det är så mycket substantiv så det är svårt att göra begriplig svenska av det. Paulus, han gör så hela tiden här i den här. Och han gör ofta så. Han liksom staplar substantiv på substantiv. Därför att där finns ju innebörden för det mesta. Så det står ingenting om folk i versen som vi har här i vår svenska översättning. Det står att anden är ett förskott på vårt arv. Till dess att Guds egendom friköps eller förlossas eller befriats, har vi ju här. Så texten säger att vi är Guds egendom. Alltså närmare bestämt, vi är Guds rikedom. Vi är hans skatt. Vi är den typen av egendom som gick i arv från far till son eller från mor till dotter. Fadern lämnar efter sig sin egendom, marken, gården, djuren. Modern kanske hade en flaska olja, parfym som gick i arv. Som var mer värdefull än någonting annat hon ägde. Det var hennes egendom, det var hennes det här. Det är den typen av egendom. Som om du har en sån egendom, så har du den kanske inlåst i ett bankfack. Eller om du har den hemma och huset börjar brinna, så är det första du springer för att rädda. Det är liksom ingen tvekan om vilken av dina ägodelar du räddar först. Du räddar din egendom. Det kanske är en tavla som är värd miljoner. Eller också kanske du andra saker du uppskattar som inte har med pengar att göra. Vem vet? Kanske ett fotoalbum. Det är din egendom. På det sättet är vi Guds egendom. Vi är Guds Stradivarius. Och det är ju ett... Fundera på det. Så det är ju ett ofattbart påstående. Det är lite så här som vi får höra hela tiden i söndagsskolan. Hur bra vi är. Han är Gud. Han är allsmäktig, evig Gud. Han är skapare av stjärnor och galaxer. Allt tillhör honom. Lovsången bärs fram ständigt inför honom av serafer. Änglavärlden i all sin prakt lyder honom. Allt lyder honom. Han är den som har skapat hela jordens skönhet. Och vi läser att himlarna förkunnar hans härlighet. Och han ser på sin församling. Sin lilla församling. Och så säger han: ni är min egendom. Hela jorden tillhör mig. Men ni är min egendom. Min särskilda skatt. Och det här återkommer i Bibeln flera gånger. Och det är liksom höllt i ett språk som gör att vi inte riktigt kommer åt det. Och vi blir kanske också avtrubbade. Vi kan läsa 5 Mosebok 32. Det behöver inte bläddra dit. 5 Mosebok 32, vers 9. Det står: då blev Jakob Herrens andel. Och sen kommer parallellismen som den säger samma sak. Israel, det är ju Jakob. Israel, hans arv och egendom. Detta lilla folk blev Guds egendom. Eller andra Mosebok 19, vers 5. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, säger Herren. Så långt innan vi talade om självförtroende och självförverkligande och att vara i kontakt med sig själv, så är det här en given del i den kristna tron. I vår kultur så pratar vi om självförtroende hela tiden. Hur får man självförtroende? Ja, en kort och ovetenskaplig undersökning. Bläddring i några damtidningar ger följande svar: tro på dina talanger. Gå ner i vikt. Sätt upp mål och uppnå dem. Ägna tid åt sånt som du tycker är roligt. Umgås med människor som uppskattar dig. Klappa dig själv på ryggen. Det är så... Ja, jag vill inte raljera över det, för att jag förstår varför vi säger så till varandra. Men det är ju så tomt. Det är så ändlöst tomt. Sätt upp mål och uppnå dem. Den som är kristen får veta att han eller hon är Guds. Den eviga och allsmäktige Gudens särskilda skatt. När universums herre ser på mig så överflödar. Det är sånt djärvt språkbruk så jag nästan törs inte säga det. Men låt oss låtsas att han har mänskliga rörelser. Liksom. Hans hjärta överflödar. Han känner sig rik. Hur är det möjligt? Om Guds hus skulle börja brinna så skulle han kasta sig till sin församling för att rädda den. Så medan hela världen runt omkring är så desperat efter bekräftelse och komplimanger och skriker efter andra människors applåder, så kan den kristne vila i att han eller hon är Guds egendom. När de andra är nervösa och neurotiska så kan en kristna begrunda vem jag är i Kristus och hitta glädjen där. Nåväl, det är inte allt. Texten fortsätter. För det tredje, Åkessons översättning: anden är en pant på vårt arv in till hans egendomsförlossning. Förlossning, säger Åkesson här. Eller i vår folkbibel här. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias. Ordet för förlossning eller befrias, det är exakt samma ord som vi har i vers 7 när vi talar om att vi friköps. Så vi har talat ganska mycket om det. Om du inte hörde den predikan, så jag tror det är ett viktigt begrepp att ha ordning på. Så lyssna på den. Det finns på hemsidan. Eller läs den. Det är ett juridiskt begrepp. En sorts transaktion som handlar om att någon är förslavad, hålls fånge, liksom gisslan. Och att någon betalar ett pris, en lösensumma, för att få den här gisslan fri. Den friköps. Ett pris som betalas i syfte att få någon fri. Och man skulle kunna tycka att det är konstigt. För i vers 7 så ser det ut som att vi redan är friköpta. Inte sant? Det pratar vi ju jättemycket om. Vi är friköpta. Det här är den status vi har. Och sen här i vers 14. Samma grekiska mening. Det är liksom samma andetag. Så säger han att vi ska bli friköpta. Vi ska befrias i framtiden. Och eftersom det förekommer här nu i samma mening, så är det uppenbart att Paulus menar att det finns olika nivåer, olika liksom dimensioner av att vi friköps. Här kommer en illustration. Håll i dig. Föreställ dig att du har en vän som har varit inlåst i en fängelsehåla under många, många år under en tyrannisk diktator. Föreställ dig att du har en vän som sitter inspärrad i Nordkorea. Den här personen har levt på minsta möjliga. Han är skinn och ben. Och han har levt i dagligt mörker och tortyr. Och så föreställer vi oss att du går till Nordkorea och köper honom fri. Du samlar ihop en gigantisk lösensumma och köper honom fri. Du hämtar hem honom. Så nu när han kommer hem till Sverige, han får bo i ditt gästrum hemma, så är han ju fri. Inte sant? Han är verkligen fri. Det är ingen som är ute efter honom. Det finns ingen som kan hota honom längre. Det finns ingen som låser in honom. Det finns ingen som kommer att väcka honom mitt i natten och tortera honom. Han är fri. Han är verkligen fri. Eller? Ja, rent formellt är han ju fri. Men i sitt inre är han fortfarande en fånge. Han är fortfarande en bruten person. Han vaknar fortfarande på nätterna och skriker av sina mardrömmar. Han litar inte på någon. Han har brutits ner under så många år så att han kanske aldrig kommer att läka fullt ut och bli en fullt fungerande människa. Det kommer att ta år för honom innan han inser att han är trygg. Han är verkligen friköpt. Men det återstår också för honom att bli befriad. Ser ni de olika dimensionerna här? På samma sätt tror jag vi kan förstå det här, att det finns flera dimensioner av att bli friköpt. Bibeln säger att du som är i Kristus är verkligen fri. Du står inte under lagens dom. Din synd är förlåten. Det finns ingen fördömelse för dig. Du är ute ur fängelset liksom. Du är verkligen fri. Och samtidigt står du bär fortfarande syndens märken, så att säga. Du står fortfarande under syndens inflytande. Du faller ständigt. Du gör det som du inte vill. Men en dag, säger Paulus, ska den fullständiga förlossningen ske. Vi brukar kalla det för förhärligande. Då ska vi befrias ifrån syndens blotta närvaro. En härlighet som är så fullkomlig och så kraftfull att den förvandlande, det blir liksom, hur ska jag... Allt som är fel kommer att försvinna. All död, all förgängelse, all förruttnelse, allt lidande, all sjukdom. Det här är liksom den yttersta gryningen. Den yttersta våren, om du så vill. Så vi har friköpts i vers 7. Det är vår status. Och sen i vers 14 så ser vi fram emot en dag då syndens närvaro försvinner. Det är de tre stoppen. Att anden är ett förskott, att vi är Guds egendom och att vi ska friköpas eller att vi ska förhärligas. Då går vi in i den andra huvudpunkten och funderar på vad det här innebär för oss här och nu. Att vi har fått anden som ett förskott. Vad innebär det för oss att leva i anden? Vad är det anden gör med oss? Här vill jag nämna sex saker. Det första. Ja, det första vi kan säga är att anden ger oss liv. I den nicenska trosbekännelsen så säger vi att vi tror på den helige ande, Herren och livgivaren. Det har vi sagt alldeles nyss. I begynnelsen, som Jona predikar om, i skapelsen så ser vi att Gud formade människan. Det kanske är nästa predikan, i andra kapitlet. Gud formade människan och så ser vi hur han blåste in livsande i människan. Så att människan kom till liv. Men det är också Guds ande som ger oss nytt liv. I Romarbrevet 8 och 11 så står det att det var Guds ande som uppväckte Jesus från de döda. Och på samma sätt ger Guds ande nytt liv till oss som tror på honom. Och det här säger någonting grundläggande om oss människor. Nämligen att vi inte har liv i oss själva. När Adam och Eva vände sig bort från Gud så vänder de sig till döden. Och som ett resultat av detta så föds vi alla till död. Vi föds som andligt dödfödda. Döda i våra överträdelser och synder i Efesierbrevet 2:1. Och död i det här sammanhanget handlar inte om icke-existens. Det handlar om att vi är inkrökta i oss själva. Att vi är bortvända från Gud som är livets källa. Att vi är helt uppslukade av vårt eget självbestämmande. Av våra hjärtans begär och våra hjärtans längtor. Vi är uppslukade efter erkännande och bekräftelse. Allt detta som vi längtar efter. Bekvämlighet och njutning. Och problemet sitter i vårt hjärta. I vårt naturliga tillstånd vill vi inte ha med Gud att göra. Men eftersom problemet sitter i vårt hjärta så ger den helige ande oss liv genom att ge oss ett nytt hjärta. Och verktyget han använder för att åstadkomma det här, för att ge oss ett nytt hjärta, är Guds ord. Bibeln, som vi också läste alldeles nyss. En text som Jona valde utan någon sorts inverkan av mig. Vi kan faktiskt läsa den igen. Genom Guds ord öppnar den helige ande våra ögon. Så att vi ser vem Gud verkligen är. Och, ja, låt oss ta upp första Petrusbrevet. Efter Hebreerbrevet kommer Jakob. Efter Jakob kommer Petrus. Första Petrusbrevet. Första Petrus 1 och 23, sidan 18, 11. Jona läste det här alldeles nyss. Ni är ju födda på nytt. Här är det nya livet. Ni är födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig. Och här kommer vi det som en filosof skulle kunna kalla för den instrumentella orsaken. genom Guds levande ord som består. Ni är födda på nytt genom Guds levande ord som består. Ja, jag kanske ska kosta på mig en liten utsväng. Alltså, här finns det ju, vänner, det finns så mycket. Min bakgrund är att den helige ande leder genom förnimmelser, genom känslor, inre liksom sinnesrörelser. Vilket innebär att om jag ska vara säker på att Gud vill någonting så måste jag be så att jag får en särskild känsla i magen. Och jag vill inte alls säga att anden aldrig leder genom känslor. Det är inte min poäng. Men min poäng är att anden leder först och främst det vanliga, liksom, det standardsättet som anden leder är genom sitt ord. Sitt ord. Det här ordet är inspirerat av den helige ande. Det är Guds ord. Om vi vill söka Guds vilja så läser vi först och främst hans ord. Jag hade en vän för några år sedan som var med i en församling. Han såg det själv. Det var en församling som var helt fel. Som bröt mot Guds ord på punkt efter punkt. Men han sa, jag kan inte lämna den här församlingen därför att jag får inte frid över det. Och jag skulle vilja säga, men vad är ditt problem? Du får inte frid. Titta i texten. Det här är en församling som strider mot Guds ord. Den vittnar falskt om vem Gud är. Och du får inte frid över det. Alltså, det är som att det finns en föreställning här. Att anden leder mig inte att göra någonting som jag själv inte tycker är, liksom, känns bra. Men texten säger ju att vi kan ledas dit vi inte vill. Att vi ska korsfästa oss själva. Att vi ska ta vårt kors och följa honom. Att det kommer att kosta. Att ha ett pris. Alltså, det är jättebra när våra känslor är med. Men anden leder genom sitt ord. Om du ska fatta ett beslut och du ser att du får vägledning av Guds ord, så kan jag garantera dig, det är Guds vilja. Oavsett vad ditt känsloliv säger. Ordet. Anden leder genom ordet först och främst. Anden ger oss liv. Och instrumentet den använder är ordet. All right. Vi kan prata mer om det här. Vi lär säkert få skäl att prata mer om det här så småningom. Men vi som inte vill ha med Gud att göra, alltså. Eller vi som ville hålla honom på behörigt avstånd. Inte låta Gud få så mycket utrymme i våra liv. Plötsligt har vi fått ett nytt hjärta. Och vi vill lära känna honom. Vi vill ha med honom att göra. Och Jesus säger själv att känna Gud är det eviga livet. Slå upp Johannes 17. Johannes 17 och 3. Sidan 16:02. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det är det eviga livet. Det är det liv som anden ger. Vi ska återkomma till det här. Så jag vill att du skulle läsa det. Du kan nästan hålla fingret. Vi ska titta mycket, Johannes. Så för det första, anden ger oss liv. Och som en fortsättning på det så vill jag säga för det andra. Anden ger sig själv. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att anden inte är en sorts abstrakt kraft som vi ska bli uppfyllda av. En sorts andlig dunderhonung som gör att vi kan åstadkomma fantastiska saker. Det är sant. Och vi ser ett fåtal tillfällen i Apostlagärningarna till exempel hur apostlarna och andra blir uppfyllda av anden så att de till exempel kan stå upp emot stora rådet och tala med kraft och auktoritet. Men om texterna leder oss att tro att den heliga ande är någonting vi ska söka för att bli uppfyllda av vid enskilda tillfällen, så har vi missförstått vad det är Bibeln talar om. Anden ger sig själv så att vi kan känna honom, så att vi kan njuta av honom och njuta av hans, av andens gemenskap med fadern och sonen. Det är ett helt annat paradigm än den karismatiska rörelsen som tror att anden är någonting som vi måste ha för att kunna göra under och tecken och komma in i extas och göra andliga upplevelser. Och det här säger jag utan att förneka andliga upplevelser eller känslomässiga eller under och tecken. Jag förnekar inte det. Men vi behöver ett helt annat paradigm om hur en helig ande verkar i våra liv. Det finns en tendens hos oss kristna att när vi söker Gud så söker vi Gud för de grejer som vi vill att Gud ska ge oss. Vi skyndar till Gud när det är någonting vi behöver. När vi ber för hälsa. När vi har problem. När vi behöver få sova och få lugn och ro i tanken. Och Gud vill ge allt det här. Vi ska säga det till Gud. Men en nyckel i det kristna livet är att söka Gud för den han är. Han har gett oss så mycket gott och han fortsätter att ge oss allt gott. Men det största är att han har gett sig själv, vänner. När man läser de gamla puritanerna, det är många kära vänner där. Men det är anmärkningsvärt hur ofta de återkommer till språk som handlar om att Gud är ett källflöde. Eller att Gud är som solen. Och det här är förstås en bristfällig bild. Den fångar inte alls hela mysteriet som treenigheten innebär. Men de talar ofta om att solen ger av sig själv när den skiner på oss. Solen ger sitt ljus och sin värme. Och på det sättet ger Gud av sig själv. Och den salighet, den glädje som han alltid åtnjutit. Jag ska inte förta mig, jag kommer vidare i nästa punkt här. Andens personliga närvaro i våra liv innebär att vi förs upp att njuta av andens gemenskap med fadern och sonen. Det här är inte en abstrakt kraft som uppfyller oss för enskilda tillfällen och sen drar vidare. Han ger oss nytt liv genom att ge sig själv och sen förblir han kvar hos oss. När han väl har gett oss liv så stannar han kvar och får det att grönska och bära frukt. William Tyndale, nu är vi på i reformationsåren här. Han säger, där anden är, där Guds ande är, där är alltid sommar. För där finns alltid god frukt, säger han, det vill säga goda gärningar. Jonathan Edwards plockar upp det här språkbruket ett par hundra år senare. Han säger att varje kristen är som en blomma i Guds trädgård. Och helig kärlek är den doft som uppfyller detta paradis. Och Edwards säger det här i sammanhanget av Romarbrevet 5:5. Som säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det är främst här. Vänner, det är främst det här det handlar om. Att vi är uppfyllda av anden. Långt mer än under och tecken. Guds ande andas liv i oss genom att låta oss känna, lära känna Guds kärlek. Genom att dra oss in i Guds kärlek och låta den överflöda till andra. Där har vi livet i anden i ett nötskal. Hur går det till? Hur låter Guds ande oss lära känna Guds kärlek? Punkt nummer 3. Genom att öppna våra ögon så att vi kan se Kristi härlighet. Det är så han tröstar sina barn. Jesus säger i Johannes 15:26. 15:26. När hjälparen... Vi ska se här. 15:26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Hjälparen, anden, sanningens ande vittnar om Kristus. I oss själva, vi är så upptagna av oss själva. Vi är som Narcissus. Eller Narcissus. I den grekiska mytologin, ni vet. Han som var så vacker. Så han satt och tittade på sin spegelbild. Tills han vittrade sönder. Och dog. Han var så uppslukad av sig själv. Men den helige ande ger oss liksom ny blick. Han lyfter våra ögon bort från oss själva och till Kristus. När anden visar oss Kristi skönhet, Kristi kärlek och härlighet och godhet till mig, så väcker han i mig en djupare kärlek till Gud, Fadern. Att lära känna Gud är det eviga livet. Och vägen till det eviga livet är att se på sonen. Jesus Kristus. Spurgeon, Charles Spurgeon, nu är vi på 1800-talet. Han sa att det här är hemligheten till det kristna livets glädje. Han sa så här: det är alltid den helige andes verk att vända vår blick bort från oss själva till Jesus. Men Satans verk är det motsatta. För han försöker ständigt få oss att betrakta oss själva istället för Kristus. Vi kommer aldrig att finna lycka genom att se till våra böner, våra gärningar, våra känslor. Det är vad Jesus är, inte vad vi är, som ger vila för själen. Om vi ska övervinna Satan och få frid med Gud, så måste det vara genom att se till Jesus. Så vårt nya liv började när anden gav oss liv genom att ge oss nya hjärtan och vände vår blick till Kristus. Då kunde vi för första gången börja njuta och älska Kristus som Fadern alltid har älskat Kristus. Och genom Kristus kunde vi för första gången börja njuta och älska Fadern, som sonen alltid har gjort. Det var så det började och det är så det fortsätter. För det fjärde, anden förenar oss med Kristus. I Johannes evangeliets 17 kapitel så ser vi hur Jesus ber för dem som Fadern har gett honom. Han iklädde sig rollen som överste präst. Och han ber till exempel att de som Fadern har gett honom ska vara ett. Ser vi vers 21. Och det här är hämtat ifrån psalm 133. Som handlar om när överste prästen Aaron smörjs till präst. Psalm 133, den är bara tre verser lång. Och det handlar om hur ljuvligt det är när bröder är eniga. Och så står det i psalm 133. Det är som när oljan rinner ner över Arons skägg och ner på hans dräkt. På samma sätt, vänner, gavs anden till Kristus. Kristus betyder en smorde, så det är liksom, vi är verkligen i det här sammanhanget. Anden gavs till Kristus. Och så får vi liksom en fysisk bild på hur anden rinner ner längs Kristi huvud. Och ner på hans kropp till de som tillhör honom. Så på grund av tron är vi förenade med Kristus genom den helige ande. Och Jesus sa i Johannes 16:14 att anden ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden tar av det som är sonens. Hänger ni med? Anden tar av det som är sonens. Och gör det bort. När anden sänkte sig över sonen vid hans dop, så hördes faderns röst: du är min son. I dig har jag min glädje. Så anden tar det som är sonens. Och så ger han det till sin församling. Så samma barnaskap. Samma liksom fundamentala välsignelse. Du är min son. I dig har jag min glädje. Vilar över oss. Faderns djupa bekräftelse och glädje. Jesus säger i Johannes 17 och 23 att fadern har älskat dem som tillhör honom så som han har älskat sonen. Och vi läser i Johannes 1 och 18 att sonen har från evighet vilat i faderns famn. Evigt objekt. Evigt föremål för faderns kärlek. Så älskar han oss. När vi är förenade med sonen. Så anden som har tagit sin boning i oss. Förenar oss med Kristus. Lyfter vår blick så att vi kan komma inför fadern. Och så ropar han inom oss. Abba, pappa, fader. Den högste guden är min fader. Sonen blir som min äldre broder. Min hövding och min försvarare. Min storebrorsa. Och anden är inte bara Jesu tröstare. Utan också min tröstare. Och här kommer vi till det som kanske är min huvudpunkt här för det femte. Anden för oss upp i treenighetens glädje. Genom att Gud sänder sin ande. Så ger han oss en del i det liv som är hans. Från evighet har fadern känt och älskat sin son. Och genom att ge sin ande så låter han oss känna och älska sonen. Så vår kärlek till sonen blir ett eko av faderns eviga kärlek till sonen. Genom att ge oss sin ande så låter han oss dela den njutning som gläder honom allra mest. Nämligen kärleken till sin son. Jesus säger i Johannes 8 och 42 till fariseerna. Om Gud vore er far så skulle ni älska mig. Det som allra tydligast karaktäriserar fadern är hans kärlek till sonen. Så när vi älskar sonen så återspeglar vi det som tydligast karaktäriserar fadern. Vi blir lika Gud. Det är den främsta anledningen till varför anden är given. Puritanen John Owen säger: inget gör oss så lika Gud som vår kärlek till Jesus Kristus. Men anden låter oss inte bara återspegla faderns kärlek till sonen. Anden ger oss Kristi sinnelag och gör oss lika Kristus. Och vad karaktäriserar sonen tydligast? Jo, hans förhållande till fadern. Att han känner och han njuter av faderns kärlek, faderns liv. Så när vi blir allt mer lika Kristus så handlar det först och främst om att vi växer i vår kärlek och vår glädje till fadern. Så i vår kärlek till sonen är vi lika fadern. Och i vår kärlek till fadern är vi lika sonen. Ser du? Anden ger oss nytt liv. Han ger sig själv. Han ger oss nya ögon så att vi kan se Kristi härlighet. Han förenar oss med Kristus. Och i allt detta får vi del i det eviga liv, det eviga utflöde av kärlek som ständigt pulserar inom treenigheten. Genom att ge oss sin ande så låter fadern oss ta del i treenighetens eviga liv, eviga gemenskap. Det är vad vi är skapta för. Här finns det ursprungliga syftet med vårt liv. Här finns all den njutning som vi längtar efter. All den glädje. Ni vet att jag gärna citerar Heidelberg-katechesen. från 1563. Och nu är det dags igen. Det är så fint. Det sammanfattar det så kärnfullt. I den 89:e frågan i Heilbergkatekesen så har vi fått veta vad det innebär att den gamla människan dör. Men i den 90:e frågan så den lyder så här. Vad är den nya människans uppståndelse? Det vill säga, vad är liksom Bibelns samlande undervisning på frågan om vad det egentligen innebär att vi har fått nytt liv? Vad är den nya människans uppståndelse? Här kommer svaret. Hjärtlig glädje i Gud genom Kristus. Och att ha lust och kärlek till att leva enligt Guds goda vilja. Nej. Lust och kärlek till att leva enligt Guds vilja i alla goda gärningar. Alltså, ni hör hur lustfyllt det är. Det kristna livet handlar inte främst om att vi ska producera goda gärningar. Det handlar först och främst, det kristna livet, vänner, handlar först och främst om, som katekesen säger här, hjärtlig glädje i Gud. Att vi finner en sådan glädje i honom att vi därför vill leva våra liv till hans ära. Så den helige ande för oss upp i treenighetens eviga glädje. Låt oss njuta och dela den glädjen så att vi kan njuta av vem Gud är och ta del i hans eviga utflöde. För det sjätte och sista. Anden sänder oss. Efter att Jesus uppstått så kom han till lärjungarna på påskdagskvällen. Och hans första ord till dem var: frid var med. Och sen säger han igen: frid var med. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Och så fortsätter det. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot heligande. För oss som har hela berättelsen framför oss så kommer det inte som någon överraskning. Jesus hade sagt att han skulle uppstå. Och han hade sagt att det fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskade sonen och gav sin livgivande ande och uppväckte honom. Det har vi hört i Romarbrevet 8:11. På samma sätt andades Jesus helig ande på sina lärjungar. Han hade redan sagt dem: som fadern älskat mig, så har jag älskat er. Johannes 15:9. Men fadern sände sin son, och på samma sätt sände Jesus sina lärjungar. Så det innebär att när vi går ut och berättar om Guds kärlek så återspeglar vi någonting om vem Gud är. Författaren till Hebreerbrevet säger så här, Hebreerbrevet 13, vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Så fadern sände sonen ut till platsen för fördömelse så att han kan föra syndare tillbaka som Guds barn. Och nu sänder Jesus oss. Inte så att vi ska dö för människors synder, utan för att vi ska berätta för alla att vägen till Gud är öppen genom Jesus Kristus. Och varför sker allt detta? Varför sänder fadern sin son? Johannes 17:25. Rättfärdige far, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt, för kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Guds mission, vänner, Guds sändande springer ur ett ständigt utflöde av Guds kärlek. Och detsamma gäller oss. Den helige ande för oss upp att dela treenighetens glädje och gemenskap och den växande kärleken till fadern och sonen. Och det i sin tur vänder oss ut mot världen
i en utåtriktad, utåtgående kärlek. Ja, vänner, jag känner att jag har lagt mycket på i det här nu. Och det finns så mycket mer man skulle kunna säga. Men här är mitt försök att lägga fram ett annat paradigm. Det här är vad det handlar om att leva som kristen. Nu har vi fått ett förskott. Vi har fått den äkta varan. Och vi får växa i det. Och vi blir ofta överraskade och nedslagna över hur självupptagna vi fortfarande är. Men anden verkar i oss och han lämnar oss inte. Han fortsätter sitt goda verk till den dag då vi ska förlossas, befrias i härlighet och få se Gud och få se lammet i all sin härlighet. Låt oss be tillsammans. Evige Fader, vi har talat om så djupa saker, ofattbara saker. Och vi ber att du upplyser våra hjärtan så att det betyder någonting för oss. Att vi får dela din kärlek till sonen och att vi får dela sonens kärlek till dig. Hjälp oss att förstå, Fader, och hjälp oss att älska. Fader, vi ber om andens kraft i våra liv att göra just detta. Lyfta oss upp så att vi älskar dig. Så att vi älskar din son. Så gör ditt upprättande, upplyftande verk i vår församling. Och vi ber att vår församling ska få karakterisera just detta. Din kärlek. Ditt sändande. Låt det ske, vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.